Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är dags att alldeles strax tacka av Jürgen Klopp. På söndag gör han sin sista match som tränare för Liverpool. Det har varit en sannoliken otrolig jävla resa och vi kommer nog inte lyckas göra hans gärning i Liverpool rättvisa under den dryga timmen vi har framför oss. Men vi vill såklart sätta lite ord på allt det som Klopp har gett oss genom åren. Och han har ju varit en konstant i stort sett i LFC-poddens långa historia också. Vi gjorde lite drygt 1,5 år tillsammans med Brendan Rodgers, men sen har det ju varit Jürgen Klopp sedan den där oktoberdagen 2015. Det har varit många oförglömliga stunder. Vi ska minnas tillbaka på några av dem, och vi som ska göra det är såklart precis som vanligt jag, Robin Bylund, och Daniel Forsell. Så sätt er till rätta. Jag vet inte om ni behöver plocka fram servetterna och lilla näsduken kanske, men det här är våra tankar, känslor om och inför det avsked som väntar på söndag. Det här är LFC-podden och vårt stora tack för den gärning som Jürgen Klopp har stått för i Liverpool. Ja du Daniel, det är det. Det här ska bli någon form av bokslut för något som har varit en resa. Jag vågar konstatera både för din och min del att vi aldrig kommer att glömma det. Det är lite tidigare på veckan när vi spelar in detta. Det är fredag när det når lyssnarna, och det betyder också att vi om några timmar ska borda vars ett flygplan som ska ta oss till Liverpool och det avsked som väntar på söndag. Hur, om vi bara börjar där, hur är känslan inför det som väntar på söndag på Anfield?
Man har ju fått lite tid på sig att processa och bearbeta det här, så liksom i och med att beskedet ändå kom som en, verkligen som en chock och en blixt från klar himmel när det kom, men så har man ju liksom hela våren här egentligen hunnit vara beredd på vad som kommer skall. Men det kommer ju ändå bli väldigt speciellt på söndag, i och med, alltså jag, nu har ju vi haft förmånen tillsammans vara över väldigt många gånger just på de här sista matcherna. Man vill gärna boka in den med tanke på vad det skulle kunna innebära. Jag menar, vi har tackat av Steven Gerrard, Jamie Carragher och liksom väldigt många mer spelare där till som ibland har fått kliva ut bakvägen också. Men detta blir ju någonting annat. Det är ju liksom en era, alltså det är det även med spelare, men Klopp har ju liksom från, som du säger, 2015 och hela starten verkligen gjort hela klubben, alltså sammanfört klubben som tidigare kunde vara lite spretig i vilka åsikter man tyckte, vad som var rätt eller fel. Här är ju liksom alla har ju gått in under Kloppkapsen och haft på sig Kloppglasögonen, och jag hade ju faktiskt turen att pricka hans första match där i London borta på White Hart Lane med, och trodde ju kanske inte just då var att jag skulle få de här drygt, ja nästan 10 åren som det blir då efter. Och det är ju bara, nu vill man ju bara åka dit, i och med att vi inte heller har någonting direkt att spela för i själva matchen, så vill man ju verkligen bara åka dit och tacka honom. Och det tror jag liksom kommer vara, det kommer vara Anfields mål på söndag, att han ska känna att den där nyckeln han har till staden, nu ska han även få liksom något sorts hänglås av publiken också, så att det verkligen, han har någonting att bära med sig. Sen hade man väl önskat att det hade kunnat innebära något ännu mer, för det blir ju ändå så här
sakerna, ja, vi hade kunnat önska den här säsongen den.
Ja, men lite så, lite så. Och det är väl det som tyvärr tar lite så här smolken och glädjebägaren. Men jag tror att nu har man ändå kommit över mycket av det, och nu blir det bara fokus på att ge Klopp ett avsked som han kan ta med sig och minnas. Och nu vill man bara tacka honom för allt det som har varit egentligen de sista 9 åren där.
Fan, lite unik kanske det ändå är som upplever då, både för Klopps första och sista match. Vi vet ju att det finns en jävligt trogen skara i det liksom resande koppgänget, men säkert liksom en del som har bytts ut under då, de här drygt 9 åren, och folk som kanske bommar en match hit och dit, men så du, alltså jag skulle säga att du är en av max 1000 pers,
ja, men det
som
säga, det gör lite,
både Klopps första och sista.
Ja, det var ett litet bortafölje där på White Hart Lane. Det var ju en tysk flagga med Normal One var det nog, eller om den hade kommit, det var Kaiser eller någonting, men det var ju det finns väl säkert någon i den där lilla klungan som jag har något gemensamt med. Kanske ska jag lägga ut det och se om vi kan ha en liten, ja, vi är riktiga Kloppfans, kan ha en egen liten privat träff kanske på söndag. Nej, men
du och jag har ju, ja, vi har spenderat otaliga både dagar, helger, men även nätter tillsammans i Liverpool, och vi hade ju en av, vi sprang på en otrolig gubbe som vi satt och surrade med och sa liksom, var man än pratar om olika matcher, olika stora stunder i Liverpools historia, så sa han ju bara, I was there. Och du är ju en av dem då som kan gå tillbaka när man bara såhär, fan, minns det Klopps första match mot Tottenham, det här och det här gänget, de här spelarna, och du bara, I was there. Och så är det bara liksom, det är du och ett gäng till som har varit med på hela resan.
Det är en jävla tur också att vi har det att hänga upp den matchen på, för det finns ingenting annat att minnas från den matchen, menar att det var Klopps första 0-0, ja, och en Lallana som sprang runt som fan. Man märkte ju ändå att Klopp hade gjort någonting, han hade sagt någonting som fick spelarna att springa, men nej, i övrigt ingenting att minnas från den matchen. Så det är skönt i alla fall att man liksom även kan ha någonting med sig från den höstdagen i London.
Mm. Och det har ju från den där höstdagen varit en men sannoliken otrolig resa där vi har men i slutändan fått vinna allt man bara kan önska att få vinna som det, både fotbollsklubb men som fotbollssupporter. Det har varit en ligatitel, det har vunnits en Champions League, vi har blivit både supercupmästare i Europa och vunnit VM för klubblag, det har vunnits dubbla ligacuptitlar, det har vunnits en FA-cup, och det blir ju sekundär, och jag lämnar verkligen det åt andra att diskutera vad man ska hålla Klopp hit och dit i historieböckerna, både vad gäller, ja, men i konkurrensen bland Liverpool-tränare, om vi tittar internt, tittar vi bland alla tränare som har figurerat i Premier League-sammanhang, så kan man diskutera någon form av rang där. Men jag tycker också, i detta så måste man ju addera att vi gör 2 Premier League-säsonger utöver det vi vinner, där vi tar 93 respektive 97 poäng. Vi spelar 2 ytterligare Champions League-finaler. Där finns en Europa League-final på det i hans linda och någon inhemsk cupfinal på det. Samtidigt som han då i stort sett under hela sin tid på öarna gått upp mot Pep Guardiola och Manchester City bara för att göra det väldigt enkelt och sen kunna gå vidare. Den inte kan man ju på något sätt diskutera att framgångarna inte har varit tillräckliga i alla fall.
Nej, men så är det ju, och jag menar, man kan väl som motståndarsupporter sitta och skratta åt att det är finalförluster istället för vinster, men jag menar, både resan som vi supporter har fått vara med på egentligen alla de där säsongerna, oavsett liksom vilket positivt eller negativt utfall det får, så tycker jag att det blir helt fel om man bara ska titta på liksom med siffrorna på Wikipedia-sidan i slutändan och se hur många titlar man tog med sig. Sen är det klart att det om 10 år, om 30 år kommer vara det som man framförallt kanske tittar på, men har man fått uppleva resan och hur häftigt, jag menar, ta det ända fram till en Champions League-final, så är du ju med på alltihopa utan att du får stå där och lyfta bucklan i slutändan. Så dessutom tycker jag att man kan räkna in hela hans arv i det här, vad han tar över kontra vad han lämnar. Det är väl det citatet som han själv har uppe på någonstans på axeln, hur med att det är viktigare vad folk tycker när du lämnar än när du kommer, så att säga. Och jag menar, där är ju alla eniga om att han har tagit den här klubben till någonting som vi inte var, någonting som vi drömde om, någonting som vi var längre tillbaka innan. Det var kanske det som gjorde att vi en gång i tiden liksom föll för klubben, det som hade hänt innan våran livstid egentligen. Och det är dit han tog klubben tillbaka. Och nej, det är ju bara verkligen lyfta på hatten för det. Jag tycker inte man kan, det går inte att diskutera. Alltså grejen är väl så här att det är ju ett sätt för motståndarfans att försöka lyfta sitt eget lag, att inte Liverpool har vunnit tillräckligt mycket, men att man då har vunnit allt minst en gång och sen varit så nära så många gånger mer, det tror jag inte ens att den mest kuvade United, City, om det finns någon, eller Arsenal-supporten kan förneka, om man ska se helt nyktert på det.
Nej, och är det något som jag tycker det här, de här åren med Klopp har lärt mig, för jag var väl, vi kan väl återkomma till det berömda citatet om doubters and believers, och att gå från tvivlare till att känna tro och hopp istället. Att jag var ju en ganska, jag ska inte säga förstörd Liverpool-supporter, men jag hade väl börjat känna lite lätt på tanken att men Liverpool kommer nog aldrig under min livstid att vinna i alla fall Premier League. Troligtvis aldrig Champions League igen heller. Jag var sannoliken en av dem som var en tvivlare efter att man hade suttit där våren 2009. Man hade sett en Kiko Makeda bytas in för Manchester United och göra liksom sitt enda framträde på någon form av europeisk fotbollsscen i 10 minuter mot Aston Villa och göra 2 mål och därmed se till så att vi inte lyckades gå hela vägen och vinna en Premier League-titel den säsongen. Man hade sett oss göra allt vad man bara kan förvänta sig av ett fotbollslag under hela våren 2014 fram till att det inte fick ske, att vi halkade, att vi slippade, men att det var det exakt vi gjorde. Och jag kände lite, det kommer aldrig bli som Liverpool-supporter. Det kommer vara, alltså det är liksom, det är lagen om allt jävla helvete och skit, att det kommer alltid skita sig. Så han talar ju verkligen till mig när han pratar om att fan, häng med lite på resan. Så här, vi börjar om lite, sluta tvivla, börja tro, låt oss se vad vi kan göra. Och där tycker jag ju att finalförluster och nästan prestationer har betytt lika mycket under den här långa resan som egentligen allt annat. Jag var i Kiev och fick liksom uppleva finalförlusten där. Men resan och upplevelsen och hur Liverpool-supportrar där och då började brösta förluster, då visste man direkt att även de riktigt stora stunderna väntade runt hörnet. Nu går vi från finalförlusten i Kiev till att året efter mirakulöst vända mot ett Barcelona, ta oss till Madrid, vinna över Tottenham och lyfta den sjätte Champions League-titeln. Samtidigt så bara en vecka innan vi vinner den där Champions League-titeln, då står vi på Anfield och konstaterar att vi har tagit 97 Premier League-poäng men inte vunnit Premier League-titeln. Men istället för att nedslås, då vet jag att du och jag och tillsammans med jävligt mycket vänner hade kanske den roligaste dagen vi någonsin haft i Liverpool. Och vi firade i alla fall en kärlek till en fotbollsklubb på ett sätt som jag aldrig nästan har gjort, oavsett om vi har vunnit eller efter att vi har vunnit, utan det där var ett nederlag per alla liksom, per definition. Det var ett nederlag, det var en förlust, det var ett Manchester City som vann, men jag har aldrig sett egentligen en grupp fotbollssupportrar sluta upp och fira så mycket, för att man visste vad som istället väntade. Och mycket riktigt så kom det också en Premier League-titel året därefter. Vi har väl en period över en 38 matchers cykel där man lägger ihop slutet med 18-19 och början av 19-20, där vi, om vi vinner 36 av 38 fotbollsmatcher eller någonting, alltså det är den bästa 38 matchers streaken som någonsin har upplevt. Vi har i stunder varit hela världens så överlägset bästa fotbollslag, oavsett ibland om det har renderat titel eller ej. Så jag tycker att även de här förlusterna har ju lagt grund för hur häftig resan har varit. Så det tycker jag också talar för hur mycket både nederlag och vinster och titlar i slutändan tillsammans utgör det legacyt som Klopp lämnar bakom sig för alla oss som har fått vara med på resan.
Så är det ju verkligen. Och de matcherna som man kommer ihåg, alltså det finns ju så extremt många matcher att plocka, men jag menar, tar du en Barcelona till exempel, nu vinner vi ju visserligen då finalen också, men den matchen, den vändningen hade ju betytt alltså jättemycket och varit lika cool i slutändan ändå. Alltså jag menar, matchen sen, finalen är ju en match för sig liksom, och sen att vi såklart då kan ha det som avslut på en säsong när vi har haft allt det som har varit säsongen innan och sådär, men jag menar, det går ju inte att Det går inte att räkna bort och stryka säsonger bara för att man inte har varit i slutändan där och lyft de största pokalerna, utan har man varit med i hela racet, jag menar ta en Dejan Lovren mot Dortmund liksom, alltså där vi till slut inte går hela vägen, och det är en Europa League kvartsfinal är det väl mot Dortmund där liksom, men då, alltså alla de här upplevelserna är ju exakt lika coola oavsett om vi till slut har vunnit turneringen eller inte. Och det är samma med Premier League, alltså hur vi lyckas under flera säsonger vara med i hela fighten. Jag menar, det är väl bara att jämföra, även om vi inte ska gå in för mycket på den här säsongen just i det här avsnittet, den som vi nu ska sy ihop säcken för på söndag. Men det är bara att jämföra hur mycket roligare det hade varit om vi hade haft de här två sista månaderna med toppskikt i alla fall någon av tävlingarna i Premier League eller i Europa League eller till och med i en FA-cup. Jag menar, du har ju hela tiden med i resan, och det är väl det som jag tycker att många kanske försöker förminska, nedvärdera och missar ibland, om man själv kanske inte gör det på samma sätt, alltså att man inte brinner för det på det sättet att du är med under hela den perioden. För jag menar, då är det är ju precis som jag är inne på där, alltså det spelar ju ingen roll för våran del där, som du nämner bland annat matchen efter Wolverhampton där när vi kommer tvåa, man har gjort typ den bästa säsongen, eller en av de bästa säsongerna som något
lag någonsin gjort. Men där var då den bästa liksom säsongen som ett lag hade gjort alltså i publiks historia.
Och jag menar, och alla bara efter matchen, det är ingen, alltså det är klart att man är lite nedslagen i ett par minuter när man inser vad som har hänt för City liksom, men sen är det bara utfira att vi är ett så jäkla bra fotbollslag, vilken säsong vi har haft, hur mycket vi har fått verkligen fått drömma, hur mycket vi har fått liksom bli believers igen. Och jag menar, det har ju hela tiden byggts på, för som du säger, alltså det börjar ju med att det är ett par finaler där, även om vi kommer åtta är det väl första säsongen, men att det är Europa League-final och så vidare. Jag menar, det hela tiden byggs på, sen tar vi oss till final i Champions League, vi vinner inte den, men nästa gång vinner vi är nära på att vinna Premier League, vinner inte den, nästa gång så är vi där och vinner, och med allt vad det dessutom innebar med covid och konstiga grejer som liksom kom däremellan, så är det ändå någonting. Så alltså den säsongen och de åren där, alltså mellan typ då, man säger från liksom våren 18.
Från Kiev fram till att Mohamed Salah gör 2-0 mot Manchester United, vilket jag tror är den 19 januari 2020. Det är alltså något häftigare. Tror jag aldrig jag kommer uppleva som fotbollssupporter.
Nej, men det är ju det som vi pikar under Klopp. Och det är en lång pik om man säger så. Men det är ju verkligen så här. Alltså, vi är ju så brutalt bra. Vi har ju tagit oss till en position där du och jag och många med oss aldrig trodde att vi skulle se Liverpool igen. Och där jag tror att många utifrån ser Liverpool på ett annat sätt. För att vi har ändå med oss det här att vi känner att vi är lite här på lånad tid nu. Och vi vet vilka besvikelser vi bär med oss liksom i kropparna. Men där många utifrån tror jag liksom, där liksom kids sprang runt i Mohamed Salah-tröjor, där många utifrån såg Liverpool som att men det är väl världens kanske bästa lag just nu, eller ett av dem i alla fall, och mycket både kring spelare och kring Klopp och sådär, och det där kommer man ju nu istället då för alltid, lika väl som man hade alla de här bedrövelserna och besvikelserna och ändå så här nära fast inte riktigt på samma sätt som Klopp var nära med sig från både ja, men Brendan Rodgers och Rafa Benitez, så känner man ändå att nu kommer vi kunna bära med oss ett arv, ett legacy från Klopp som är så brutalt stort att nu börjar ju nästan oron istället bli att kommer vi få uppleva det här någon mer gång liksom? Alltså kommer det vara en tränare som inte bara spelmässigt lyckas liksom vända klubben, spelare, alltihopa, gå mot samma mål, göra det så bra, utan även få med sig, alltså ändå var det här som han pratade om i början, the normal one, känna som att han är nära fansen, känna som att han är nära klubben i alla dess liksom delar och i stort sett ner på molekylnivå. Det är ju det man känner, att det blir det är stora skor att fylla här framöver helt enkelt.
Ja, nej, så är det ju verkligen, och jag tror ju också att jag ska inte säga att det är det största, ja, men det är väl i alla fall det största beviset på Klopps kärlek till laget, klubben, staden, att när han känner att han eventuellt inte kan ge 100% så väljer han att kliva av. Han hade ju haft mandat att antagligen göra det här Liverpool-jobbet på 80% eller göra det med vänsterhanden i stort sett i både en, två och tre säsonger, och så hade vi kommit fyra och sen hade vi kommit sexa och sen hade vi kommit sjua och vi hade tappat lite spelare och man hade känt att vart ju energin vägen, men vi kan ju ändå samtidigt inte hänga Jürgen Klopp med tanke på allt han har gjort för den här klubben. det hade mycket väl kanske funnits en, ja, men en annan väg där Klopp hade kunnat hitta energin, och så hade vi kunnat göra nya väldigt bra saker med Klopp framåt också. Men tror inte han att han är rätt man på rätt plats för de kommande åren, så säger det ju jävligt mycket också om människan Klopp att kunna säga hej då, kunna ta upp nävarna här och säga, vet ni vad, jag tror han förstår att han har ju pratat uttryckligen så också, att han hade kunnat sitta kvar det här kontraktet, men han är kanske inte redo att göra det på den, jag men, i den växel, i den 100% närvaro och på den 100% energinivån som krävs. Så det säger ju väldigt mycket om människan Jürgen Klopp, att han är beredd att ställa sig själv åt sidan för att han tror faktiskt, jag tror att han verkligen tror genuint att Liverpool kan bli ett bättre fotbollslag med en ny fotbollstränare, och att ha den distansen och ha den, ja, men någonstans sätta klubben i en sån situation när fotbollsvärlden i övrigt ser ut som den gör, det är klart att adderar ännu ett lager. Vi kan tycka vad vi vill om att det var rätt timing att komma ut med det, allt möjligt, men i slutändan tror jag verkligen man måste förstå vilket bra antagligen beslut det är Klopp tar när han, om han känner uppenbarligen, och han känner antagligen så som han ger uttryck för att han känner kring framtiden.
Nej, men verkligen, och det är väl bara att gå tillbaka till hans liksom, ja, men tid här hela tiden egentligen, att man har ju känt att det pratades ju redan lite tidigare när han skulle signa på nytt kontrakt och sådär också, om att det kanske skulle bli det sista, och det hela tiden funnits där att han vill ge, men att han vill göra det han pratar om, alltså att han vill lyfta klubben från en plats där vi inte mådde lika bra som vi gör idag, och att han på något sätt nästan påkänner att det i den formen nu han har gjort så mycket kring klubben, han har fått oss på den kölen, han har liksom väckt den här jätten igen på något sätt, och där han själv kanske känner att, jag menar, han är inte ens 60 år fyllda. Jämför man med många fotbollstränare så har ju vi till och med haft vår beskärda del under våran supportertid, som redan var långt mycket äldre än det när de hoppade in, och som inte, det är inte alltid ålder är en bra aspekt där, men nej, jag menar, han hade ju mycket väl kunnat sitta här i 10 år till och bara casha in, eller vad han nu vill göra. Det kommer han väl i och för sig kunna göra på andra ställen också. Men jag tycker också att det säger så mycket om en människa där han bara känner att nej, men nu ska jag kliva av det här. Liksom. Nu känner jag att jag har gett mitt allt. Jag tror att det kan förvaltas lika bra kanske av någon annan. Eller att det känns inte som att det görs riktigt den typen av personer i varken tränarsvängen eller fotbollsvängen längre överhuvudtaget, som spelare sådär, där man verkligen själv kan komma. För det är ju precis som du är inne på, det måste vara ett så otroligt tufft beslut att ta också. Jag menar, han vet ju vilka mandat, han vet hur älskad han är och sådär. Då måste det vara otroligt tufft att gå ut och bestämma sig för det här, och liksom redan då ett halvår innan han ska lämna, gå ut med det och ja, få hela den biten under hela den här våren. Men jag tycker också att det säger extremt mycket om någon sorts här, vad kallar man det, alltså du vet, självdistans, alltså sådär att du känner att, men jag är ju inte den viktigaste beståndsdelen här, utan nu kommer jag lämna och nu kommer klubben få leda vidare, nu har jag lämnat mitt legacy, nu har jag gjort vad jag kan och känner att jag lämnar det liksom fundamentalt bra till nästa person, men där man inte känner att man själv liksom på något sätt är större än klubben och att det liksom är Klopps Liverpool bara, utan det känns som att han har gjort sin del i klubbens historia, och så liksom kommer man känna att han, tittar man på liksom någon sån här skala, så kommer man ju känna att han har verkligen toppat upp oss till ett ställe där vi säkert inte har varit sedan 80-talet liksom.
Nej, alltså vi sitter med denna säsong i färskt minne och ska låta den gå i mål på söndag, och vi sitter med ganska stor besvikelse kring att vi puttrar in på en tredje plats. Att puttra in på tredje platser innan Jürgen Klopp kom till Liverpool, det var något man hade betalt dyrt för. Då tenderade säsonger och Champions League-drömmar att vara över i september istället. Så det är ju en förflyttning under Klopp, och det ska ju såklart adderas både ledarstab runt honom och sportslig ledning ovanför honom, och oavsett vad vissa belackare vill tycka, en ägarstruktur kring Fenway Sports Group som har flyttat Liverpool och vår maktposition på den stora fotbollskartan, och samtidigt så är ju allting orkestrerat då av Klopp, så att och det är väl alltid så här, punkt 1A kring någon form av formulär på vad bör vara målbilden för någon som kommer in i en, oavsett om det är en organisation eller en fotbollsklubb eller någonting. Men under tiden jag är där så ska vi gå från en punkt till en annan, och när jag lämnar då ska platsen som klubben eller företaget eller föreningen eller organisationen befinner sig på vara bättre än när jag kom dit. Och det, i fotbollsvärlden är det ju väldigt, väldigt många som tenderar att lämna sina jobb för att de istället har faktiskt flyttat sin fotbollsklubb till en sämre position i grannrival, eller ja, vi är inte grannrivalen, men i Manchester så har vi ett Manchester United där tränare som har kommit in och ut har egentligen tävlat om att se hur lågt man kan putta ner Manchester United i hierarkin och tagit pinnhål för pinnhål. Att Jürgen Klopp, utöver att vinna en jävla massa titlar, ta oss till platser och stunder vad gäller både liga utmanande mot City, stora Champions League-finaler och allt annat vi har fått uppleva, resorna, minnena, drömmarna, fotbollen vi har spelat, dessutom har varit så bidragande i att flytta Liverpool som fotbollsklubb upp till den absoluta toppen av i Europa, och att vi nu antagligen har ett fundament som gör att såvida inte någon kommer in och missköter detta peppar rejält, så är vi på någon form av toppplatå i alla fall för att stanna. Sen kommer det alltid vara marginaler hit och dit kring exakt vad vi kommer att utmana om, men det går ju inte att ge Klopp beröm nog för hur han har flyttat Liverpools maktposition.
Nej, men verkligen, och som du är inne på, det är ju bara att titta på i liksom hur attraktiv klubben är för att rekrytera nya spelare, eller för den sakens skull nya ledare och tränare och sånt nu när det blir aktuellt. Jag menar, du har ju en, det fanns ju en tid innan Klopp där vi liksom, vi alltid fick så att säga köpa ifrån det facket som var så här, hoppas att de kan blomma ut facket på något sätt. Jag menar, där du hade kanske en råtalang men som du kunde lyckas.
7 plus 4 i gråningen förra säsongen.
Liksom. Ja, lite så, nej, men ta en Luis Suarez till exempel. Ja, men ta en Luis Suarez där du liksom vet att det finns så mycket inneboende potential, men att, och att det till slut blommar ut och blir superbra liksom. Nu kan vi ju istället välja och vraka kanske ifrån de lite övre hyllorna spelare ville komma till Liverpool. Jag menar, det är inte så självklart som man kanske tror. Det var ju samma när Klopp kom till Liverpool, där man redan där kände att det var så här, det var ju verkligen ett vägskäl som i slutändan, såklart, det är det vi sitter och pratar om här nu, har visat sig bli alltså, så mycket bättre än någon kanske ens kunde tänka sig att tro. Men där och då var man ju liksom så här, alltså, man var ju orolig att vi var på väg åt ett helt annat håll. Och det är ju det som är så spännande, precis det du pratar om, alltså att vi går från att då vara på den nivån till när Klopp lämnar, var liksom antagligen drömjobbet för alla tränare. Hade väl kunnat tänka sig att stå på kö i stort sett, om du inte redan sitter i City, Real eller någonting annat. Sen att vi vill kanske bygga på ett annat sätt, det är ju en annan sak, men jag tror inte att om du lägger ut det på Arbetsförmedlingen, så tror jag inte att det är få som hör av sig med sitt lilla CV i alla fall.
Ja, vi kan ju, Anna Kinberg Batra kanske kan sätta upp en lapp bara. Att
sitter en lapp på axlar nere, att vi söker ny tränare. Blir det Carrie from the canteen som coachar oss nästa?
Den enda som ser den. Oh, did I get the job? Nice.
Nice, mate.
Nej, fy fan. Jag såg faktiskt, för jag sitter och gör lite arbete kring Klopps tid generellt och övergripande. Och då, jag såg också, googlade de olika och kollade artiklar från dagen han presenterades. Och Sky Sports bland annat hade då att det är klart att det kommer att bli Klopp i konkurrens med Carlo Ancelotti har man tittat på, och Liverpool skulle även då ha förhört sig kring Roberto Di Matteo, där man bara känner så här, herregud vilket sliding door som vi hade landat i Roberto Di Matteo istället för Jürgen Klopp.
Ja, det känns som att det var ju på den nivån det var då Klopp, visste man ju inte riktigt heller om han ville sätta igång med något eller inte. Det är lite samma känsla som det blir nu efter Liverpool. Man vet ju inte riktigt vad han kommer göra framåt sen, även om man har sina misstankar liksom, så känns det som att det var verkligen ett sånt vägskäl. Och vi stod ju i, det var ju riktigt illa där när Rodgers ändå fick sätta igång en säsong, och sen gick det inte så bra från start. Han fick ändå sina månader där, vi hade liksom möblerat om i ledarstaben, och sen så, som sagt, det var ju otroligt delade meningar kring vart man liksom, alltså både som supporter, jag kan tänka mig även människor inom klubben och inom FSG ville att man skulle ta vägen liksom, på ett sätt där vi nu egentligen alla sitter i verkligen i samma båt, och det är liksom överfullt i den båten, och många fler som vill in i den där båten också. Och det är väl det som blir det tuffa för nästa som kommer in, såklart, att du kommer in med lite högre förväntningar än vad Klopp behövde ha på sig, även om han verkligen infriade och överträffade precis allt man kunde tänka sig egentligen.
Ja, och det, alltså det, och vad är tur, vad är skicklighet, vad är organisationsstyrning från FSG, och vad är slump och bananskal hit och dit, men att vi ändå går in i säsongen med Brendan Rodgers, att vi inte sparkar honom innan under sommaren, för jag tror inte att Klopp direkt hade hoppat på ett jobb under sommaren. Jag tror han behövde de där månaderna till att distansera sig lite. Sen att vi då rycker plåstret däremot ganska tidigt under säsongen, för att vi uppenbarligen ser chansen till att Klopp kanske har ett visst intresse för att ta jobbet. Så det är viktiga månader där under, från sommaren 2015 fram till att han den 8 oktober presenteras som Liverpool-tränare, och man är evigt jävla tacksam att det blev som det blev, för det är ju liksom du och jag tror många som lyssnar, vi utan att liksom kolla upp den övergripande eller den typiska LFC-poddlyssnaren, så att det är en 30-årig kille-ish, det är liksom, det är inte jättehög odds på att de flesta är där, och det betyder att man, ja, men kanske i den roligaste tiden man ändå har som supporter, med all respekt för att man kan harva på ett par år till, men det är att vi har fått det där under de här åren där vi har, man har kunnat resa, det är en ålder där man liksom, man träffas med polarna, man är ute på alla matcher hit och dit, och man, det hängs på pubbarna och det njuts. Den där oron jag kände så många år, och det var ändå fram tills man var, vad fan var man, 27-28 någonting, om att Liverpool aldrig skulle vinna någonting, och istället så fick man de här åren i det här läget av ens liv. Det är ju lite, alltså, man hoppas verkligen på att få en era till, gärna två eller tre, och de får gärna vara långa också. Men skulle det gå helt jävla åt pipsvängen från och med nu för Liverpool, så var vi fan med. Och vi kan säga, precis som du kan säga om att du var på den där jävla premiärmatchen, att I was there. Vi var med på hela Jürgen Klopp-resan.
Ja, alltså ur personligt, vad ska man säga, ur personligt perspektiv, så är det ju helt otroligt. Jag tror att det är många med oss som känner så. Det är som du säger, det är väl inte jättehöga odds på att det är en poddlyssnare och en Liverpool-supporter, att man är i det facket som du har prickat in där. Och jag menar, det är ju verkligen det att många, vi har ju haft ynnesten med och vid två tillfällen innan det stoppades lite av covid och sådär, kunna ha med oss lyssnare över. Så det har lärt känna extremt mycket folk via klubben. Vi känner ju varann från första början tack vare klubben, och många av ens idag liksom bästa vänner har ju skapats på de här resorna. Så att det är ju så mycket mer som vi pratar om innan. Det är så mycket mer och så mycket annat än att man bara sitter. Och jag tror att det är många som känner så med oss också. Det är liksom inte det här att man sitter och tittar på 11 eller 10 rödklädda män och så en Allison som för dagen kanske är grön, gul eller svart liksom, och bara sitter där, kollar 90 minuter, stänger av liksom, utan man bygger ju mycket identitet, man bygger mycket liv, och mycket, alltså, av ens vakna tid egentligen går ju åt till att följa det här bygget, den här klubben, och allt då som Klopp har liksom gett tillbaka för en på det personliga planet, vad man har kunnat få uppleva, det går ju liksom, det kommer inte söndagen räcka till att tacka honom nog för. Och även om det är mycket sånt som har skapats sedan tidigare och längre tillbaka, så är det ju de absolut häftigaste resorna och så som du är inne på, har ju varit, ja, men under de här åren egentligen. Och nu hoppas man ju att det kommer att fortsätta i många år framöver, men jag tror att många kommer ju känna på samma sätt som man kanske kände på liksom 70-talet, på 80-talet, att man liksom var med under den här storhetstiden. För jag menar, att spela tre Champions League-finaler spela tre Champions League-finaler på så kort tid, dessutom då inräkna titelracen, Europa League, inhemska kupper, alltså allt som vi har upplevt på de här 9 åren då, så konserverat, det har man ju ändå svårt att se att man gör om man inte hamnar på... Men du skulle vara liksom ett Manchester City, ett Real Madrid, du skulle ju ha den liksom både ekonomiska förutsättningen och liksom hela backningen som de har, regelrätt eller ej, återstår ju att se här inom många, många år. Men det är svårt att se att en ny Liverpool-tränare kommer kunna gå in och göra samma sak. Och som du är inne på där, precis som man kände innan Klopp kom, så känns det som att man kanske till och med har svårt att se att det kommer att ske på, i alla fall på samma nivå som det har gjort de åren. Och att då få uppleva det under kanske den tiden som man har mest möjlighet i alla fall att bara följa det vecka ut och vecka in, det är ju magiskt. Sen är det ju ett gött hopp, vi har ju ett stort gäng vänner och supporter som vi brukar träffa över som vi än så länge ligger lite back på i ålder, och de är väl till och med iväg lite mer än vad både du och jag är, så att fan, hoppet lever, Robin, ändå, för att vi ska
har,
att vi
har slått er i oss också.
Exakt, vi ska nog ha det, va?
Vi är inte lastgamla.
Nej, vi ska ha det.
Jag är redo, jag är så liksom, jag är medveten, jag skulle acceptera om det här var slutet. Jag har fått uppleva väldigt mycket, men det är klart som fan vi är redo för en resa till. Och jag tycker, alltså man kan ju inte undersöka, och jag fattar att prata mjuka värden i en så resultatfixerad fotbollsvärld som det såklart med all rätta till stora delar också är. Det är ju något spel, för det finns ju lag och klubbar som under de här åren när vi har haft Klopp också har tagit sig till finaler hit och dit, och ja, det blir lätt att gå till ett Manchester United som vinner en ligacup förra säsongen, ska spela en FA-cupfinal denna säsongen, men samtidigt sitter ju de supportrarna ändå och hatar sin tränare och hatar sin fotbollsklubb, och då vet jag inte hur mycket en titel och en egentligen sportslig framgång är värd. Det är ju att vi faktiskt, och det är väl därför vi också har kunnat slicka såren ganska snabbt, även när finalen kanske har förlorats eller när titelstriden har slutat i moll, om vi säger rent resultatmässigt, för vi har alltid känt en stolthet. Det har absolut varit down-perioder och dippar, och det har ju varit perioder då man har känt vad fan, vart är detta Liverpool-laget på väg, men övergripande och till 97% av tiden så har han ju också format ett fotbollslag man har känt stolthet av, där man har känt att man tycker om spelarna, man tycker om filosofin, man tycker om vad Klopp gör vid sidan av planen, man tycker om det paket som han ändå är omslagspappret kring, och återigen, det är ju något man inte heller kan underskatta i en fotbollsvärld där du tenderar att egentligen hata det mesta med din fotbollsklubb, vilket är så jävla deppigt. Jag fattar att det kommer ifrån alltså kravställan eller förväntningar och en vilja att driva på, och att man kanske känner en uppgivenhet att ett Manchester City har förflyttat vad som någonstans är måttstocken för vad du måste prestera för att det ska vara sportsligt framgångsrikt. Men det är ju ytterligare en dimension i vad Klopp har gjort. Det är ju att vi, oavsett egentligen vad säsongen har landat i exakt i titlar som flyttar in i det där pokalskåpet och vad som omtapeteras på The Champions Wall, så har man ju i stort sett alltid när säsongen gått i mål känt väldigt stor stolthet över att vara Liverpool-supporter i alla fall. Och det har ju stuckit i ögonen på jävligt många, och det framförallt är ju liksom symboliserat av att vi gör en parad med våra två inhemska cuptitlar dagen efter en finalförlust i Paris, och det ändå kommer en miljontals människor ut på gatorna. Men det är ju för att vi har känt stolthet kring det här laget, och det är något man tenderar att inte känna så jävla mycket i dagens moderna fotboll.
Ja, men så är det ju till 100%, och som du är inne på, det är ju så mycket annat som man känner att man får vara med om på det sättet kring Klopps år här kontra tidigare. Jag menar, du nämnde här innan både 2009 och 2014 när vi liksom var nära men inte tog oss hela vägen, men de gångerna kändes det ju verkligen som att det kanske mer, eller i alla fall 13-14, 08-09 kanske man hade lite mer förtroende till säsongen efter, men det kändes som att det var lite så här, det var nu eller aldrig, och du kapslar ju in den känslan som du själv sa där efter 2014, kanske man kände att ja, fan, nu blir det väl kanske aldrig då liksom, när det fortsätter på det sättet sen säsongen som följde därefter under Brendan Rodgers. Men här har man ju aldrig liksom tappat någon typ av hopp när vi har tampats mot ett Manchester City. Man har känt att det kommer vara lika jävla svårt nästa säsong, men vi kommer i alla fall försöka vara där. Och det är klart att de förväntningarna och den liksom kravställningen, om man nu ska kalla det där, från supportrar och folk runt klubben, har ju såklart gjort att en tredjeplats känns inte så jävla bra. Och till och med en tredjeplats där vi hade Van Dijk och liksom vi hade 1 miljard olika mittbackar under samma säsong och spela varandra mittfältare var mittback och sådär. Nej, men det kändes inte bra, för det kändes som att vi inte kom upp i den nivån vi vet att Klopps Liverpool kunde prestera på. Men vi har hela tiden haft liksom ett förtroende och en förhoppning om att vi ska kunna göra väldigt mycket, och det har vi ju lyckats med hela tiden. Och där har vi ju, som du säger, där har ju Klopp liksom byggt något helt annat än vad många andra tränare har kunnat göra, både som Liverpool-tränare, men framförallt skulle jag säga om du jämför i de liksom, ja, men i de klubbarna som vi har tampats mot också, där som du är inne på, man hamnar ofta i det ledet i slutändan att hade Klopp varit här i 10 år och det går lite tufft, så hade man liksom suttit och känt att nej, men nu är det nog dags för något nytt. Och det kan säkert någon säga att ja, men det tycker de nu efter den här våren, men det är ju lätt att säga när man vet att Klopp ska lämna. Jag tror inte att det är lika många som hade suttit och sagt det om man visste att det fanns ett par år till här under bältet liksom. Nej, alltså, och man har byggt något annat.
Nej. Alltså en tredje plats kvalificerade för det nya Champions League-formatet, tagit en inhemsk titel, skadesituationen vi ändå haft under säsongen, och om man bara spolar tillbaka och försöker minnas var man själv hade placerat Liverpool i ett tabelltips i augusti förra året, då tror jag alla hade insett att fan, alltså, det är klart vi ska ha kvar Klopp, vi behöver nog byta 2-3 spelare och så ska vi gå vidare. Det finns ingen som hade suttit här och tänkt att vi skulle byta fotbollstränare.
Nej, jag menar, vi bytte ju dessutom inför säsongen, det var ju då det började lite med så här ombyggnationen, helt nytt mittfält och alla de här bitarna. Ja. Så jag menar, det finns ju ingenting i det, utan där har man ju, ja, men precis, alltså, där har han ju byggt någon sorts enhet som jag förstår irriterar många i motståndarsupportrar, för att det är ju exakt vad man själv vill ha. Jag hade säkert blivit lika irriterad om det var någon annan klubb där man kände att det liksom fanns ett sånt enkelt sätt att gå vidare från, till exempel en finalförlust på, ett så enkelt sätt att gå vidare från en topfight på. Jag menar, du nämnde det här innan, vi hade ju en av våra absolut bästa dagar som jag kan, ja, men i livet egentligen, och framförallt i Liverpool, som man kan komma ihåg, när man satt efter en andra plats och intog någon pub och alla, det var som feststämning i hela stan liksom, för att alla
satt
visste.
Och satt, satt gjorde vi inte
där. Satt vi, det låter bättre i alla fall. Det stods på bord och dansades och det ena med det andra, och det är liksom timmar efter att vi precis har förlorat ligatiteln inom citationstecken då liksom, och alla visste någonstans att det finns så mycket mer att bygga vidare på. Vi är ett sånt jäkla grymt fotbollslag, vi har en så jävla bra tränare, det är liksom, klubben har ju aldrig under våran tid i alla fall liksom mått så bra som den har gjort under de där åren med den perioden framförallt som vi var inne på innan, men även efter egentligen. Det är ju en helt det är en helt annan nivå som sagt som Klopp lämnar kontra vad han tog över en gång i tiden.
Ja, och det är fan helt råd. Jag fattar att vi nästan blir en repeskiva i det sammanhanget. Men det är ju lätt att vara efterklok med tanke på att den där Premier League-titeln kom sen ett drygt år senare. Men det är helt sjukt att, som sagt, vi tar 97 poäng, City tar 98. Vi vet att City, det fanns ju inget som annat. Alltså vi kunde ju inte väga in den eventuella delen i det att City skulle tappa kommande säsong. Men man kände nästan att även om City tar 98 poäng igen, då kommer vi ändå vinna ligan. Alltså så bra är vi just nu. Alltså vi kommer nog aldrig mer förlora en match. Så kände jag den där majdagen efter Wolverhampton, när vi 2019, när vi går ner på The Valley och ställer oss och dansar på borden. Och det är som på, Det är nog, det är topp tre i alla fall minnen under Klopptiden. Det kom en Champions League-final som jag hade äran att vara på plats på några veckor senare, och det har funnits stunder, men de där dagarna eller timmarna på The Valley och dagarna där runt omkring, Ah, fy fan, jag får gåshud faktiskt av att sitta och prata om det. Och det är sjukt när man tänker tillbaka på det.
Men några
snabba saker. Ja. Vi har ju några stora matcher såklart, men jag tänker bara, han har ju ett otroligt... Ja, men det är ju otroliga matcher mot våra svurna rivaler från Manchester. Vi har 5-0 på Old Trafford, vi hade 4-0 hemma, sen följde vi upp det med en 7-0 hemma. Vilken av Klopps överkörningar av Manchester United håller du högst?
Ja, för fan, det är ju en bra fråga. Det är svårt att rangordna just det. Alltså 7-0 har ju sitt, men jag gillar ju den bilden som liksom, när du bara säger så här Klopps överkörningar av Manchester United, så är det ju egentligen på Old Trafford när i stort sett hela arenan går i paus liksom. Man ser på Sky eller vilken det är där. Det är bara töms, det är så här, det är som att matchen är slut. Man bara ser att det är helt fullt i alla turnstiles och kommer ut från arenan. Och det är ju det är nog den häftigaste känslan. Sen såklart har ju 7-0 sitt, men jag skulle ranka den högre ändå när man gör det på bortaplan dessutom.
Barcelona-matchen är ju nästan så att man måste sätta den utom tävlan, med tanke på att annars så vet jag att det är där vi landar, och med all rätta, och det kanske vi hade kunnat ägna timmar åt att bara sitta och prata om den matchen. Men annars, om du ska leta fram 2, 3, 4 sådana där, ja, men kvällar, dagar, bara matcher i koncentrat över 90 minuter där man... Han bara sveptes med och njöt som, eller till max. Vad finns det för andra bilder om matcher som dyker upp?
Nej, men de som spontant dyker upp skulle jag ju säga. Vi har ju United-matchen som vi snuddade vid lite innan, den som egentligen är i januari, sa du väl att det var, till och med 2020 där. Det är ju där vi, där vi liksom verkligen, alltså man hade väl hunnit tro, ja men exakt, man hade väl hunnit tro lite innan, men det var ju där det verkligen gick från att vi kommer kunna vara med och utmana om att vinna ligan, till att bara, nej men vi vinner fan ligan. Och Salah gör det där målet när han springer från James här väl i 90 plus där liksom, och nej men där känner man när han drar av sig tröjan att nej men vi, nu har vi faktiskt vunnit det här. Så den är ju absolut med där uppe. Jag tycker ju, jag nämnde Dortmund innan, den är ju med. Jag tycker också det är en sån Europavändning där vi liksom sätter igång våran... där vi sätter igång Europamaskinen igen liksom.
Det är ju den första stora Anfield-kvällen blir det ju. Precis. På något sätt för Klopp. Sen någon vecka senare så gör vi ju 3-0 på Villarreal, och sen kommer ju finalen, och sen tar vi med oss allt det inför det Champions League, eller det som blir ett konstant medverkande i liksom långtgående i kommande Champions League-upplagor därefter.
Ja, men absolut, och skulle säga att det är den Villarreal-matchen som du nämner där, det är en av mina personligen bästa upplevelser på plats fortfarande, och allt som var kring det med att möta buss och liksom, men hela upplevelsen bara kring den Europa League. Och det är också så häftigt, det är också det som säger så mycket om Klopp. Alltså, vi har kunnat bygga det som liksom många såklart irriterar sig på då, vi har kunnat bygga den hypen och den grejen kring även Europa League-matcher. Det behöver inte ens vara Champions League, det behöver inte vara största scenen. Vi lyckas liksom ändå frambringa något så enormt kring det. Jag vet inte, har du några konkurrerande matcher som ska upp där? Det finns väl säkert en handfull till som jag bara inte spontant här drar fram ur rockärmen.
Nej, men alltså tar man Champions League-kvällar, du och jag var i München när vi åker till Allianz och vinner med 3-1 på bortaplan. Det var ju mer bara en fotbollsinsats någonstans av ett Liverpool som vi har återkommit till, den upplagan som var så otroligt jävla bra. Men spolar vi ett år tidigare än det, när vi möter Roma hemma och har 5-0 efter, är det dryga timmen eller någonting. Vi släpper ju till 2 mål i slutskedet, men den totalfotbollen, där hade jag också liksom stod på dekopp tillsammans med vår Europagud Jocke Lundberg och fick bara gnugga oss i ögonen att 5-0 i en Champions League-semifinal, man inser efter en timme att vi kommer att spela final om några veckor, fast att det ska göras ett dubbelmöte, och jag vet att det blev mer spännande än vad det hade behövt bli i Rom också, men den matchen, det är en sån kraftsamling, explosion, och där var det också med bussmotor, det pissregnade, men du vet, det var bara rök och eld, och fan vad man var taggad liksom. Så det är också en sån. Och sen så finns det ju Premier League-stunder med allt ifrån Divock Origis olika sensationella avgöranden med Everton-matchen, Newcastle borta där i titelracet under 2019 också. Men, ja, men så många stunder till.
Och ett par till som jag kommer på är att det är ju till och med ett dubbelmöte. Det är ju Champions League mot City där. Det måste väl vara 2018, va? Det ser ju vi faktiskt den ena på plats i Borås tillsammans. Det är ju bara det. Det är ju en jävla storhet att vi inte är på plats, utan att vi ser det tillsammans på plats
samlas
i Borås.
Samlas på pitchers i Borås.
Exakt,
istället.
Och Alex Oxlade-Chamberlain, din favoritspelare här under Klopp, lyckas ju i alla fall där och då. Det var då han peakade precis så, lite innan vi liksom helt som lag så. Men nej, jäklar, 3-0 där. Och sen är det väl också där vi vinner med 2-1 borta, den lilla chippen med Salla där han bara står och är tyst liksom framför bortafansen. Nej, det är enorma matcher, enorma upplevelser. Och City, precis som vi har haft liksom våra matcher mot United, där det har varit överkörningar på ett annat sätt än vad det har varit mot City, så har det ju varit möten mot City också som är extremt minnesvärda. Vi har FA-cupen för, är det väl för 2 år sedan, va? Som,
ja, men som alltså när vi har 3-0 efter 30 eller exakt. Någonting. Alltså det är också en sån, alltså i koncentrat, den där typ dryga halvtimmen, eller vad det är. Det är det sjukaste man har sett.
Ja, och
det är
arenan
och
också bara
Wembley studsar liksom. Exploderade.
Ja, men verkligen så. Där det bara studsar och man bara känner att det dels går allt rätt, men också hur, alltså vilken totalfotboll som spelas, och sen bara hur man bara ser att den röda delen av Wembley bara gungar egentligen in, ja, men ända in i mål där. Det är ju många sådana matcher som man verkligen tar med sig. Och som du säger, med, alltså fotbollsmässiga matcher, så är ju kanske, ja, det är ju München en av dem. De absolut största faktiskt, med tanke på hur vi åker dit och verkligen bara, ja, men spelar av dem egentligen på ett enkelt sätt.
Ja, och där tycker jag tar vi Manchester United-matcherna, och även om man då kanske ställer 5-0 på Old Trafford och 7-0 på Anfield mot varandra, den när vi vinner med 4-0 som är väl, är det 2022, kanske där vi spelmässigt, det är kanske det också bland det sjukaste jag har sett Liverpool göra, just om vi bara pratar prestationer, och det hade kunnat vara både 3-4-5 mål till den där matchen till exempel. Och vi kan ju bara lägga till den listan, vi måste ha en handfull matcher mot ett Arsenal som där vi vann med 4-5-0 varje gång de kom till Anfield i stort sett. Och det har ju varit så långa perioder av sån, ja, men sån fullständig överkörning av så på pappret, alltså andra så på pappret bra fotbollslag, och man har ju stundtals tagit det för givet, och det är ju alltid faran med någonting som är bra, någonting som är gott, något som är underbart, och det kan man gå till sitt, fan vet jag, ett äktenskap eller vad som helst, när allting bara är bra så förväntar man sig att det bara är bra alltid, men passa på att stanna upp, njut, alltså det, och på samma sätt så har det ju verkligen funnits perioder under Klopp, och det är kanske därför det är i slutändan då de mirakulösa vändningarna eller det avgörande målet i 97 som är alltså ögonblicksbilderna vi minns här och nu, för vi hade så långa perioder under hans ledning där 4-0 mot lag som Arsenal och Manchester United, det var vardagsmat. Det var inget som fick oss att resa ur soffan ens, utan det där bara gör vi. Och det är ju sjukt, och det säger, alltså jag vet ju att våra fotbollsreptilhjärnor fungerar så, men är det något man alltid i efterhand liksom önskar att man var bättre på, det var ju faktiskt att slå sig än mer på bröstet. Och jag vet, hade en diskussion med lite folk som ville ge lite skit åt att man firade en ligacup-titel till exempel här i februari när vi, ja, men, vinner med 1-0 mot ett dåligt Chelsea, diskuterades det då. I slutändan, det blev ju faktiskt den enda titeln den här säsongen. Det var med ett ungt, oerfaret lag till stora delar. Det är en sista minuten vinst och det är en titel, och vad sa vi? Vi landar på typ 7-8 titlar med Klopp, så det är ändå en av dem där. Alltså fan, medskick framåt. Fira allt ni får chansen att fira. Om det så är att vi vinner över Manchester United med 4-0 igen, eller att vi vinner vilken jävla titel som helst. Kan man fira fotbollsframgång, så gör det. Mm. Och jag hoppas man så här ändå känner att man har uppskattat det tillräckligt. Men jag tycker att varje gång när man sitter så här i längre sammanhang och pratar om det, så inser man att så mycket och många höjdpunkter det har varit, så kanske man fan borde ha firat ännu mer längs vägen.
Ja, men verkligen, framförallt ligacupen är väl en riktig sån note to self liksom, där man kanske kände att nej, men det är knappt ens värt att ta, oavsett om man skulle få biljett eller ej då, så är det så här, nej, men det är knappt värt att ta kärran, flyget över till London, för jag menar, den här jävla våren som väntar nu med FA-cup och liga och Europa League, det kommer bli en sån hejdundrande grej, så att man vet inte vilka helger man ska kunna avvara. Och sen som du säger, i slutändan så skulle man såklart stått på någon Greenman pub och skålat med likasinnade istället. I och för sig blev det någorlunda häftig upplevelse ändå, men nej, det är verkligen så. Sen tycker jag, när man pratar matcher och storheter och så, det, jag tycker det du nämner kring hur mycket av det blev liksom så standardiserat, att vi slog bra lag, så var det på samma sätt som vi även hade den här klassiska, som jag vet att du älskar att återkomma till, det här beat the draw, win the league, alltså att vi också att vi verkligen gjorde det de här säsongerna. Vi verkligen bara, alltså vi, ja, någon match som man så här spontant ändå kommer ihåg, som inte är mot ett storlag i sig så i övrigt, det är ju när vi åker på Boxing Day, måste ju vara 2019 då, för sen 2020 var ju det tråkiga saker som hände då, helt enkelt. Men när vi mötte Leicester och vinner med 4-0, det är väl en av Trents, det var väl där han framförallt peakade målmässigt och sådär. Men alltså, du vet, där vi gjorde den typen av matcher, där vi liksom har slagit ett Everton, jag vet inte hur många gånger under tiden också, alltså, och gjort det på ett enkelt sätt i många av fallen, och alltså där vi har fått vänja oss vid att våran lägstanivå är så hög att vi bara kan städa av många av de lagen som som man förr alltid hade liksom tuffa matcher mot, så. Och jag menar, där har ju när du Klopp hjälpt en att liksom lyfta ens egen förväntningar på laget och på klubben som helhet också, egentligen både vad vi kan förvänta oss av matcher, vad vi kan förvänta oss för spelare som ska komma in och så vidare då. Och sen såklart då med så jävla häftigt crescendo i ha liksom Barcelona-matchen, som lite som du säger så här, utan tävlan, men den finns ju ändå där och kommer ju för evigt minnas som en av de absolut sjukaste fotbollsmatcherna som man har upplevt. Man, på tal om uppleva, så var jag ju på 0-3-matchen, så man gjorde väl sin lilla del i det hela i alla fall där, och upplevde vad som kunde liksom la grunden till att vi kunde göra en jävla häftig vändning på Anfield. Men det är faktiskt en sån grej som man kommer ihåg mycket från den, var ju att vi var hur bra som helst när vi förlorade med 3-0 nere på i Barcelona där också. Så det är så här, lite som vi pratade om innan, det fanns fortfarande, okay, där och då kanske det inte fanns så här, ja, vi vände detta med 4-0 hemma, men det var ändå så här, får vi ett tidigt mål, du vet, alltså om det hade hänt 2012 och vi hade mött något lag och låg under med 3-0, det är så här, det är bara att skicka, behöver vi ens åka dit, behöver vi ens ställa upp liksom. Men det har hela tiden funnits något typ av hopp så här. Det var ju, nu gick det inte hela vägen mot Atalanta den här säsongen, men det var samma sak där, förlora helt dumt med alldeles för många bollar liksom. Men så känner man ändå så här, gör vi ett tidigt mål, man vet att det finns alltid någonting, och det är ju just det här hoppet, alltså from doubters to believers, som verkligen på något sätt har injicerats igen under tillräckligt många år, så att till och med den mest negativa eller kuvade kan ju till och med hoppas på en vändning innerst inne i alla fall.
Ja, fy fan. Jag satt bara tog upp lite, så jag är fast i den där våren 2019 och framåt. Och jag sa, för jag kastade ju bara ur mig lite innan, jag hade faktiskt inte exakta stats på det, hur bra vi var från. Men alltså från den 10 mars 2019 till den 7 mars 2020. Sen kom det ju en pandemismocka och stängde ner. Men i den perioden, då spelade vi alltså 38 ligamatcher. Vi vinner 36, ett kryss, en förlust. Det är 109 poäng på då en, om vi ackumulerar ihop det till en 38 matchers säsong. Vi kommer aldrig någonsin att uppleva något bättre än det. Det vågar jag tyvärr konstatera, men vi ska nog kunna hitta höjdpunkter och stora stunder ändå. Men det där är det bästa Liverpool-lag, kanske det bästa fotbollslag som någonsin har spelat Premier League-fotboll, och kanske i även framtiden kommer att behöva, men vi kan kunna minnas tillbaka på det, och jag tror alla behöver förlika sig med det. Det där var det bästa fotbollslaget som någonsin har spelat i det engelska seriesystemet.
Ja, och så är det. Man kommer ju sitta tillbaka. Alltså, det är lätt när spelare lämnar och vad de lämnar för avtryck i de lägena, sitta och tycka att nej, men det var dags, eller det var, ja, liksom och se hur det har gått för vissa efteråt och både lämnat för Saudi och annat liksom i många fall, men där man känner ändå att man fick de här peak-åren av många fotbollsspelare där Klopp ju tog dem till en nivå som säkert de själva inte, alltså lite som jag var inne på innan, där vi liksom hela tiden värvade kanske inte från den absoluta världstoppen, utan alltså Klopp och hans stab har varit så extremt skickliga på att se vad som passar in. De har identifierat sina mål, vart bestämda på att det är en Van Dijk vi ska ha, kosta vad det kostar vill, både tidsmässigt och kanske ibland i pengar också, men där vi hela tiden har kunnat identifiera väldigt få spelare efteråt som att det blev några floppvärvningar liksom, utan de har stått och fått alltså fått tiden till att växa in. Man vet ju både en Robertson, man vet en Fabinho, så det tog tid innan de också var helt inne i det. Klopp trodde på dem, eller han visste ju vad han hade köpt och men lyckades ju bygga, precis som du är inne på då, ett av de absolut bästa lagen som har spelat fotboll. Och nej, man kommer ju se om ja, men egentligen i hela ens framtid, så länge man själv liksom är vid sina sinnesfulla bruk, tänkte jag säga, och inte börjar glömma av saker, så kommer man ju kunna titta tillbaka på det laget med en sån jäkla glädje. Den här fronttrion, fundamentan i mittfältet och en Gini Wijnaldum som man ju inte har pratat om på väldigt länge, som betydde extremt mycket för det laget. Hur du byggde en backlinje och en enhet med Alisson där bak som bara var, ja, men till skillnad mot vad vi har upplevt nu i den närmaste tiden här då, som liksom bara var, det gick ju inte att göra mål. Anfield var ett fort och vi höll våra nollor och sådär, och nej, det var ett sånt komplett fotbollslag egentligen som Klopp är. Det är väl hans stora arv liksom, när man kommer titta på det. Det är ju precis den tiden du säger, och det är väl ingen jättevågad gissning att vi inte ska uppleva de här 36 plus 2 kryss i en 38 matchers period igen, men som sagt, from doubters to believers, så att vi får väl i alla fall fortsätta tro på det. Varje seger, nu har vi ju ett kryss med oss här, så att varje seger som kommer framåt får vi bara börja räkna på räknesnurran igen.
Ja, vi adderar till det äventyr som väntar med någon annan vid rodret än Jürgen Klopp från nästa säsong och framåt. Jag tycker ju, där kan man ju också konstatera så, det var diskussioner kring det, men också så här, och det är inget vi ska fastna i nu, vi har blivit långa och vi ska avrunda, men det är så här, den bästa elvan under Jürgen Klopp, och ska man kombinera spelare från olika då små, om man säger, delar upp det i små egna tidsepoker, då har det varit ett gäng spelare som har kommit och gått, men jag tycker, bara man googlar fram den där bilden på startelvan från Champions League-finalen 2019, och det är ju så sinnessjukt att det faktiskt var enda gången den elvan startade tillsammans, men för mig är det är Jürgen Klopps Liverpool. Det är Alisson Becker i mål, det är Trent Robertson på varsin kant, det är Matip och Van Dijk, och jag vet att det långa stunder var en Joe Gomez istället, och Joe Gomez har gjort ett jobb i det tysta länge för det här Liverpool-laget. Det var ett mittfält med Fabinho, Wijnaldum och Henderson, och när alla de tre var på sin topp och peak, vilket de var där 1920, då var de ostoppbara på det där mittfältet. Och så var det en fronttrio med Salah, Mané och Firmino. Och jag tror att där kan vi väl i alla fall fastslå att när man pratar fronttrio, offensiv, de tre, det är ju Klopps. Alltså jag ska inte säga att det är det största legacyt, men det kommer ju alltid bara dras en rät linje till Jürgen Klopp-fotboll och den från trion, för det var ju den som fick allting att fungera.
Ja, men verkligen så. Jag kan inte, inga invändningar på laget där heller. Jag kan inte se riktigt hur man skulle ta ur, alltså det är klart det finns spelare som konkurrerar om man säger så, men det, då får man ju ta det ur koncentrerade tidsperioder. Detta är ändå spelare som har bidragit med så enormt mycket under lång tid i hans år, och ja, men som du är inne på, googlar man sen en bild om många år och ska se, då är det ju fortfarande från trion som är det stora, tillsammans med typ då ja, men kanske Van Dijk och Alisson tillsammans har de stora värvningarna där bak. Sen kommer varje spelare ha sin historia, varje spelare har bidragit med sitt, men fronttrion är ju det som man pratade om så mycket. Det var ju det som var så ja, men så omöjligt att stoppa. Jag menar, med en Mohamed Salah i statistiken, framförallt kring alla hans säsonger som han har gjort, så går det inte att se att det skulle vara något annat som är större liksom ur det hela. Men det är ju just den elvan och de spelarna och kanske en handfull därtill som kvalar in som ja, men liksom som hans stora stöttespelare under hans era här.
Mm. Så är det. Och vi ska börja packa, Danne. Det är dags att göra sig redo för avfärd mot Liverpool. Det här har varit en lång special och det kommer att kunna sägas miljontals många ord till om Jürgen Klopp både i helgen och framåt. Massvis med texter och krönikor, minnesporträtt. Låter nästan som att han har dött i och för sig, men mycket som där man kommer minnas Jürgen Klopp finns på lfc.se. Det är där ni hittar supporterklubben och de gör ett jävla arbete med att pumpa på och såklart bevaka denna sista helge tillsammans med Klopp på Merseyside. Så håll er uppdaterade där. Vi tackar för att ni har lyssnat. Dela gärna på sociala medier era favoritminnen kring Jürgen Klopp och in på patreon.com/lfcpodden om ni vill ha chansen att tävla en sista gång den här säsongen. Vi kör ju tipstävlingar där tillsammans med Sam Dodds. Men fan, var inte ledsna för att det är slut. Låt oss istället vara riktigt jävla glada att det ens hände. Så stort tack för allt, Klopp. Det har varit en underbar resa och vi lyfter på vår Kloppkeps och tackar. Mm.